Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Vi fick ett mejl från Albin Lindgren. Så här skriver han. Det finns en skatt av svenskt gammalt gjutjärn där ute som jag upplever att folk inte är medvetna om. Det skulle vara intressant att höra lite om kanske historia, men också om lite myter som finns. Att det är svårskött, du får inte ha diskmedel i dem, syrliga ingredienser förstör beläggningen och så vidare. Jag får lite ont i magen var gång jag möter någon på väg hem med en ny non-stickpanna som kommer att vara sönder inom ett år och då ge ifrån sig farliga cancerogena ämnen till stackaren som inte vet om det. Tipsar också om kontot Uppsala Gjutjärn på Instagram. Det är en kille som restaurerar gjutjärnspannor. Ja, så skrev alltså Albin i ett mejl. Vår mejladress är förresten meny@sr.se om du vill höra av dig. Och nu blir det ett sånt program som Albin önskade, med mannen bakom Instakontot som han nämnde. Ett program om gjutjärnspannor och grytor. Till exempel om hur man ska sköta dem. Som att det är helt okej att diska dem med diskmedel.
Det är så mycket mer än bara en stekpanna. Det är en personlig historia, det är en nationell historia. Gjutjärn är i vårt blod här i Sverige på så många sätt.
Ja, kan du beskriva vad du har här på lagerhyllorna?
Ja, det är en rejält stor samling med restaurerade gjutjärnsföremål. Husgeråd av gjutjärn från de senaste 150 åren ungefär. Så det är stekpannor, grytor, plättlagg, pannkakslagg.
Jag är i Uppsala i Joel Bergqvists lilla verkstad. Lagerhyllorna längs väggarna är fyllda med gjutjärnsgrejer som han renoverat.
Och sen är det ju jättefina såna här stora grytor, wow.
Ja, då har jag ju allt från 3 liter till 10-12 liter.
Bauta stor.
Ja, kanske 10-12 liters gryta från tyska Carl Gottbill. Den här är från sent 1800-tal.
Ja, och ganska tunt gods.
Ja, så att den går att hantera.
Ja, precis.
Numera gjuter ju ingen 12-13 liters grytor i gjutjärn. Det är ju helt ohanterligt. Men
finns ju inget skåp som går in.
Nej, precis. De passar inte i moderna
hemkök. Nej.
Min personliga favorit, plättlagg för 18 plättar från tidigt 1900-tal.
Jättefin.
Ja, de är fantastiska.
Och alltså, allting ser ju sprillans nytt ut.
Hur gammalt den är så går gjutjärn att få återställa till fantastiskt skick.
Hur gamla är de här som ligger här?
Den här är nog från första årtionden av 1900-talet. Så den här är över 100 år gammal. Ah. Eller runt 100 år gammal. Pannkakslagg från Husqvarna från kanske 50-60-tal.
Ja. De ser ut som de inte är använda. De är alldeles nya. Ah. De är insmorda.
Ja, de är inbrända och helt redo att användas. Så jag har gjort rent alltihop med elektrolys. Så att allt smuts, all rost, allting bara lossnar. Allt som inte är järn lossnar.
Vi är nu i din lilla verkstad och där du har grejerna står på lagerhyllor och sådär. Och du gör allting här alltså?
Jag gör allting här.
Det är jättelitet, vad kan det vara?
Ja, det är 8 kvadrat. Ja. Det är väl 200-250 färdiga objekt och kanske 100 rostiga saker som står i väntan på att fixas klart. Och så har jag 2 tankar, elektrolystankar med strömförsörjning i.
Det står här på golvet. Mm. Det är någon slags plastbaljer. Jag vet inte vad det kan vara, många liter är de.
Ingen aning.
Nej, vad kan det vara? Måste
tänka. 1 meter x 60 centimeter.
Ja, typ.
Gammalt blir som nytt med hjälp av elektrolys. Elektrolys betyder att starta och driva kemiska reaktioner med elektricitet. Man behöver 2 grejer som leder ström, 2 elektroder. Och man behöver en jonlösning, en elektrolyt. Och så behöver man en strömkälla med likström, typ en laddare till ett bilbatteri med svag ström.
Det man gör är att man drar el genom en offerplåt. Den hänger ner här och så har jag på sidorna här och här. Jag drar el genom den och el genom stekpannorna.
Ja. Är det vatten bara?
Det är vatten med en elektrolyt. Jag använder natriumkarbonat. Så att det är inga starka kemikalier, inget frätande eller sådär. Reaktionen sker på offerplåten så att den metallen kommer rosta sönder. Och allting som man inte vill ha på stekpannorna, det
dras dit liksom.
Ja, men lite så.
Där är en gammal stekpanna.
Där är nog någonstans runt sekelskiftet.
Och där ser man liksom att det ser ut som att det släpper ett skinn nästan.
Ja, så det här är årtionden av inbränd smuts och matrester. Det är bara att skrapa bort så lossnar alltihop. Och när det har lossnat, då borstar jag rent dem riktigt rejält med stålborsten.
Och det ser ut som det är alldeles nytt järn, ja, där liksom.
Nej, ingenting av järnet påverkas av det här. Om man använder mekaniska metoder som blästring eller slipa med maskin och sånt där, då gör man inverkan på järnet. Jag använder elektrolys just för att bevara ytan på järnet precis som den var när den göts. Det tar allt från 3 timmar till ett dygn innan den går att bearbeta enkelt. Det beror lite grann på pannan. Det här är nog arvegods som någon har fått från sina föräldrar. Så får de tillbaka dem i nyskick. Här borta har jag en stekpanna i rejält behov av rengöring. Så här kan de se ut när jag börjar ta hand om dem.
Så. Det är ju så här de ser ut när man då, om man kommer in i ett gammalt ett torp som ska bli sommarstuga, så hittar man någonstans i bråten.
Jajamän.
Då tänker man, är det där är bara slänga.
Ja, och det slänger ju folk. Och så ska vi inte hålla på. Det här är en fantastisk stekpanna från tidigt 1900-tal. Och den har alltså ett halv centimeter tjockt, klibbigt, knottrigt,
äckligt.
Ja, det här är en riktigt äcklig panna. Det här är en av de äckligaste jag har hanterat faktiskt. Just att den är klibbig.
Ja.
Efter ett dygn i elektrolystanken, då har allt här lossnat. Och när det har gjort det, då smörjer jag in den med rapsolja. Och så bränner jag in ett lager polymeriserad rapsolja på den här. Sen repeterar jag det några gånger tills den är blank och fin. Och sen är det är bara att tuta och köra.
Ja. Alltså, du bränner in ett lager
polymeriserad rapsolja. Så här är det. När man smörjer in gjutjärn med olja och bränner dem i ugnen, då bildas en polymer.
Ja, det är en längre kedja av fett. Ja.
Fettet förändras så att det slutar vara fett. Och förenklat kan man nästan kalla det för en plast.
För plast är ju en polymer.
Plast är ju en polymer, så att man skulle kunna kalla det en plast även fast det inte riktigt är korrekt.
Det blir som en släppalätthinna fast gjord av rapsolja.
Ja. Den här ytan är i första hand inte en nonstick yta. Det går tekniskt sett bra att steka på naket järn. Men om man inte har bränt in stekpannorna med den här ytan, då rostar de. Sen förbättrar den ju stekegenskaperna lite grann, men jag brukar säga att den är primärt till för att järnet inte ska rosta. Jag älskar att ta hand om de här från sent 1800-tal. Det är fantastiskt att kunna fixa upp någonting som är 150 år gammalt som blir bättre än det som produceras idag.
Är det så?
Ja, ja. De här gamla pannorna, de är mycket, mycket slätare i ytan.
Vad kommer det sig?
De göts lite annorlunda. Och sen slipades de när de togs ur gjutformen. Medan idag så gör man ingen sista slipning av stekytan. Så om man köper en nyproducerad gjutjärnspanna idag så är de nästan knottriga. Så jag tycker att 80-talet och bakåt, 1980-talet tillbaka till 1880-tal. Där hittar man de bästa pannorna.
Joel Bergqvist är kock. Men det här gjutjärnsrenoverandet tar mer och mer tid.
Det hela började med att jag plockade upp enstaka pannor på loppmarknader. Jag är kock i grunden. Eller i grunden har jag ett brinnande intresse för mat. Och sen blev jag kock. Och har alltid lagat mat med gjutjärn. Alltid älskat gjutjärn. Först växte jag upp med gjutjärn och sen fick jag med mig mina första pannor när jag flyttade hemifrån. Sen plockade jag på mig lite pannor så över åren. Men sen för några år sedan så började jag köpa på mig enstaka pannor på loppis som jag inte skulle ha till mig själv. Och fixade upp till vänner och bekanta och sådär. Och sen fick jag någon nästan existentiell ångest när jag insåg hur många hundratals pannor som måste gå förlorade. Och då försökte jag ta tag i och lista ut hur kan jag rädda så många pannor som möjligt. Så att nu har det vuxit från att jag plockar upp enstaka på loppisar till att jag samarbetar med aktörer som tar hand om dödsbon. Jag får ett meddelande då och då att nu har vi pannor till dig. Och så åker jag och hämtar upp en stor last och jobbar igenom dem.
Men åker du fortfarande ut på loppisar och letar själv så?
Ja, det är ju tvångsbeteende nästan. Det kan jag inte sluta med. Det kan ju finnas en fantastisk stekpanna. Så att hela sommaren nu, det blir bakluckeloppisar och...
Vad är en fantastisk stekpanna liksom? Vad är det du går igång på?
Alltså, jag går igång på Skeppshult från 70-80-tal. Och sen allting från 1870 till 1900 är fantastiskt.
Det här var ju en liten rackare, jättefin.
Jo, den här serien kom i 1,80, 2,20, 2,40 och 2,80. 18 cm, 22 cm, 24 cm och 28 cm. Mm. Eller ja, den kommer faktiskt i 37 cm också. Det här är alltså en Husqvarna nummer 9. Ännu längre tillbaka, då var pannorna 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sen har jag aldrig sett en 7 eller 8. Jag har bara sett en 9. Ah. Det här nummersystemet, det användes av flera gjuterier. Så att en nummer 3 från Skoglund Olsson i Gävle, det är lika stort som en 3 från Norra Hammar. Eller...
Ja, de konkurrerar på samma marknad. Liksom.
Ja, precis. Ja. Men det var ju för att vedspisarna hade ju viss diameter. Och precis. Man behövde ju kunna veta att köper du en 3, då passar den till den här spisen och sådär. Jag tror inte det finns någonstans där det går att få tag i så mycket så gammalt järn. Vi var ju i flera hundra år världens största järnproducent. Någonstans där 1600-1800-tal. Och även in på 1900-talet var stålet. Det var ju vad som byggde Sverige. Efter industrialiseringen på mitten av 1800-talet så poppade det upp jättemånga gjuterier i Sverige. Så att runt sekelskiftet så finns det fler än vad jag kan räkna upp. Mm. Först var det ju de små bruken.
Järnbruken.
Men efter industrialiseringen så blev det ju mera större industrier. Och då har vi de klassiska gjuterierna satt igång. Ja, Husqvarna satt igång på 1600-talet. Men Husqvarna, Norra Hammar, Kockums, Kallinge, Ronneby... Sen under mitten av 1900-talet så lades de flesta ner. Och de som inte lades ner lade i alla fall ner produktionen av husgeråd. Så från, jag tror att det är ungefär 70-talet och framåt, så har vi bara haft Skeppshult kvar av de gamla gjuterierna. Mm. Det finns en nystartad producent av gjutjärn i Sverige som heter Lursta också. Så nu har vi två producenter som jag känner till i Sverige som gjuter husgeråd av gjutjärn. Det är Skeppshult och Lursta. Och bara Skeppshult är kvar av de gamla. Och då är inte ens Skeppshult så gammalt, det är från tidigt 1900-tal. Medan som sagt Husqvarna, där är vi tillbaka på 1600-talet. Gjutjärnspannorna är mer än bara ett redskap. Det är någonting som bara är så här rotat i oss. Det är mer än bara ett husgeråd. Det är någonting som kopplar oss till vår personliga historia.
För att de ofta går i arv?
Ja, de håller så länge. Och modellerna har inte ändrats jättemycket. En gjutjärnspanna idag ser väldigt lik ut de som våra farföräldrar växte upp med. Så att det finns en kontinuitet över tid som rotar oss på ett sätt med gjutjärn som man får inte det med något annat husgeråd riktigt. Det har sett likadant ut och fungerat likadant i flera hundra år. Och det är någonting med det som gör att man får en annan relation till det.
Men vad är egentligen skillnaden på en gjutjärnspanna och en stekpanna av till exempel aluminium?
Järn har ju en väldigt hög värmekapacitet. Det kan lagra väldigt mycket värme. Det är dels en egenskap i järnet och dels en egenskap i att pannorna är oftast ganska tjocka. Det är ju en egenskap man även hittar i en tjock, rostfri panna. Men just att den lagrar väldigt mycket värme, att den håller värmen, även om du lägger ner någonting kallt, så kommer inte pannan kylas ner nämnvärt. Så att det har mer än bara sentimentala aspekter. Man lagar väldigt bra mat i det.
Jag tänker på just, du hade ju plättläggar här, och plättar och pannkakor,
ja.
Är ju, alltså det är så tydligt att det blir mycket, mycket lättare att steka pannkakor i en gjutjärnspannkakspanna än i en, ja, de flesta är ju aluminium, ja. Sån här nonstick då. Och där, man får vänta på ytan då.
Ja. Nej, även första pannkakan blir bra i ett gjutjärnslagg. Och när du är klar med en pannkaka så är pannan ännu perfekt värme.
Du kan bara ta ut den och lägga i nästa.
Det är bara att fortsätta.
Det är en sån enorm skillnad, så det är mycket, mycket lättare.
Ja, det är det verkligen.
Men trots fördelarna så är det sällan man ser gjutjärn i ett restaurangkök.
Nej, och det är helt rimligt. Jag skulle nog själv inte vilja använda det i särskilt många situationer i ett professionellt kök. Du måste kunna diska och hantera sakerna på ett lite annat sätt i ett professionellt kök. De väger mycket, man vill kunna lyfta dem, man vill kunna slänga runt dem på ett lite annat sätt i ett professionellt kök. Sen vill man inte låta en gjutjärnspanna stå på värmen riktigt så länge som behövs för att det ska funka i ett professionellt kök. För där vill du kunna hetta upp pannan fort, vilket inte alltid är önskvärt med en gjutjärnspanna. Och att låta den stå på värmen över en hel service, det är heller inte så nyttigt för den. Så att det är mycket att ta hänsyn till kring gjutjärn som gör att det inte riktigt funkar i professionella sammanhang.
Så som mat lagas i ett restaurangkök, ja. Så passar det inte?
Nej.
Men vad har man istället då?
Rostfritt. Många har ju nonstick som byts ut ganska ofta. Men rostfritt är ju det bästa alternativet till gjutjärn om man ska ha det i professionellt sammanhang. Mm.
Jag tycker också de här som inte är helt rostfria då, men som är stål, alltså kolstål brukar det kallas ibland. Alltså, det är väldigt trevligt att jobba med. Här kommer det upp någonting ur badet.
Kolstål tar jag hand om också.
Det är en sån.
Det här är en Debuyer kolstålspanna. Ja. Man hanterar dem ju ungefär som gjutjärn. Man bränner ju in dem på samma sätt med olja, och den beläggningen hanterar man på samma sätt. De är oftast tunnare. Så att i ett professionellt kök så är de ju helt klart ett bättre alternativ, just för att de går att lyfta och hantera på ett annat sätt.
De är tunnare, så då har de inte lika mycket värme. Men å andra sidan så jobbar man med lite högre värme och lite snabbare.
Ja, precis.
Till det praktiska handhavandet. Hur ska man sköta gjutjärnet och när passar det bäst att använda det?
Jag tycker personligen att gjutjärn funkar till allt. I en hemmiljö så kan du laga allting i gjutjärn. Vissa tycker att ägg fastnar, men om man är noga med temperaturkontroll så fastnar ingenting i gjutjärn.
Vad betyder det?
Det betyder att man väljer rätt temperatur för rätt matvara och att man hettar upp pannan så att den är genomvarm innan man börjar steka. Ett misstag många gör med sina pannor är att de antingen lägger i maten innan pannan är helt varm, eller att de hettar upp den på för hög värme och sen ställer ner den. Då har delar av järnet blivit alldeles för varmt, medan delar av järnet inte är upphettade ännu.
Så ska du ha medeltemperatur eller lägre än medeltemperatur, då ska du sätta på det från början?
Liksom. Ja. Jag rekommenderar att man ställer in spisen på den temperatur man ska steka på. Och jag rekommenderar att man aldrig går över 75% av kapaciteten på en hemspis. Så att man landar på 4 till 5 av 6 eller 7 av 9 på en vanlig helg i ett hem. Då har man en bra temperatur för en köttbit till exempel. Och att man låter pannan bli helt varm innan man lägger i det man ska steka.
Och hur lång tid tar det då?
Ja, det beror ju nog lite grann på spis. Så att det, hur långt är ett snöre? Det är en fråga som inte har något svar. Det krävs alltid erfarenhet med sin spis. Men jag skulle säga att över 5 minuter för att pannan ska vara riktigt bra.
Du nämnde ägg där. Alltså, vad är det man gör fel då?
Klassiskt fel är att lägga i ägg i kallpanna. Eller både kallpanna och alldeles varm panna. Då har du ett riktigt jobb att diska efteråt. Då bränner det fast. Så att medeltemperatur och helt genomvarm panna på, innan man steker ägg, det är jätteviktigt i utgärden.
Några andra sådana temperaturknep eller finns det andra problemvaror? Liksom?
Ja, om man hettar upp en gjutjärnspanna alldeles för fort, då riskerar man att spräcka den.
Aha.
Så att antikt gjutjärn och induktionsspisar, om induktionsspisen har en boost-funktion, så här snabbvärmning.
P-power brukar
det vara. Precis, det ska man inte använda. För den snabba upphettningen kan mycket väl gör att en antik eller vintage panna spricker. Och om man hettar upp gjutjärn alldeles för högt, alldeles för länge, då förkolnas beläggningen av olja.
Aha.
Så att många pannor som jag kommer i kontakt med där beläggningen har flagnat loss och sådär, de har troligen hettats upp alldeles för varmt. Och visst, järnet i sig tål värmen, men det är aldrig önskvärt att gå så högt.
Och rent allmänt kan man väl säga det om matlagning, alltså det är sällan man behöver den extrema värmen.
Nej, speciellt när man steker behöver du aldrig gå upp över ungefär 75% av en hemmaspis. Det är inte temperaturen man vill använda till det mesta. Maillard-reaktionen behöver ju lite tid också. Den perfekta stekytan, då vill du vill inte att det ska ske för fort, då förkolnar saker.
Ja, så att akta er för det riktigt heta och låt den värmas upp. Det är två grejer att tänka på med gjutjärn. Är det något annat vi borde tänka på?
Hallå, nu kommer det. Lyssna nu.
Börja diska era stekpannor med diskmedel. Nu
men
är det
får
många
man ju
som
inte,
reagerar.
Det har ju alla sagt att man
ja,
inte ska.
Ja, det har alla sagt. Och det hör jag flera gånger i veckan. Men diska era stekpannor med diskmedel. Att man inte ska diska dem med diskmedel grundas i två saker. Eller idén, tron att man inte ska diska dem med diskmedel grundas i två saker. Förr i tiden så tillverkades diskmedel med lut, hydroxid. Och det fräter faktiskt bort beläggningen på gjutjärn.
Och när du säger beläggning så då är det den här lilla fett som
ja,
vi vill ha.
Det här polymeriserade fettet. Mm. Så ja, det är ju generationer sedan som diskmedel faktiskt fräter bort den beläggningen. Och det behöver vi inte oroa oss för längre. Sen en annan idé är att många tror att man ska lämna fett i pannan efter matlagning. Och att den liksom ska vara infettad. Men så länge man har den här beläggningen av polymeriserat fett så vill man inte nödvändigtvis lägga till mer av det här fettet. För när du hettar upp pannan nästa gång du lagar mat, då kommer det fett som är kvar i pannan polymeriseras. Det kommer stelna och brännas in. Och om du lämnar för mycket fett, eller fett som är förorenat med matrester och salt, kolhydrater, proteiner, när det bränns in, då blir den beläggningen tjock och instabil. Så att om din gjutjärnspanna flagnar invändigt, då har du troligen lämnat för mycket fett. Så jag rekommenderar att man alltid diskar bort allt gammalt fett. Och om pannan efter det ser torr, matt och tråkig ut, då tar man några droppar nytt fett. Rapsolja, majsolja eller solrosolja till exempel. Och så smörjer man pannan. Och så torkar man bort allt överflödigt fett. Så att man får en nästan mikroskopisk yta av fett. Mm. Så att bort med allt det här gamla.
Men man behöver inte gå igenom att bränna in den i ugnen och så, eller?
Nej, det behöver man inte nödvändigtvis göra. Har man en problempanna, har man orsakat problem på något sätt, har man överhettat den eller har man frätt bort beläggningen på något sätt, då kan man vilja bränna in den någon gång. Men det är ingenting som man behöver göra varje användning. Nej, så att det ska ur en smörj med pyttelite olja. Om man låter pannorna stå långt mellan tillagning, då härsknar det fettet man lämnat. Om det börjar härskna och sen man hettar upp den, då stelnar det till en väldigt instabil, väldigt flagnande yta.
Så, diska gärna med diskmedel och smörj in med lite fett om det behövs. Men sen ska du torka bort det som om du ångrade dig.
Men det här som man säger om syra och gjutjärn då?
Mm. Syra kan faktiskt fräta bort den här beläggningen av polymeriserat fett. Men det krävs ganska mycket syra och det krävs att beläggningen inte är så tjock till att börja med. Så att om man har tagit väl hand om sin gjutjärnsgryta, om man har smörjt in den och bränt in den noga om den har behövt det, då klarar den helt klart av att koka en tomatsås. Kokar du tomatsås varje dag i flera veckor, då kommer du få problem. Men i vanlig användning så klarar gjutjärn tomatsåser. Om man kokar något väldigt syrligt i en gjutjärnsgryta, då kan man vilja smörja in den efteråt. Men det är ingenting som förstör järnet i sig.
Man vet ju att järnet är ju bra att man får i sig, men en del har ju upplevt att det missfärgar maträtten.
Ja, järn reagerar bland annat med vitlök. Så att om du har en ganska tunn beläggning på din gjutjärnspanna och steker vitlök i den, så kommer vitlöken bli blå.
Mm. Så att, ja. Vilket ju andra sidan är ganska fräckt.
Det är ganska fräckt. Det beror lite grann på vad man lagar, om man vill ha det blått eller inte. Och om man inte känner till det, då blir man lite stressad. Men det är om beläggningen är tunn eller skadad så att maten kommer i kontakt med järnet, då kan det bli missfärgat. Kan även skapa lite dåliga smaker med vissa saker, men det är väldigt få grejer som reagerar så. Mm.
Finns det något man kan göra själv för att få en gjutjärnspanna i bättre skick utan att gå all in på hela elektrolysgrejen?
Börja med att skrapa bort lösbeläggning om den flagnar eller så. Sen kan man bara diska den noga. Om den är rostig kan man vilja borsta med stålborste. Om den är riktigt rostig då kanske man vill dunka ner den lite ättika i några minuter. Diska, borsta bort smuts, skrapa bort gammal lös beläggning.
Och de är ganska tåliga så att man kan...
Ja, liksom... järnet, du kommer aldrig kunna skada järnet med någonting du gör hemma. Bara du inte ger på med vinkelslip eller slipmaskin sådär. Så att, nej, använd en stålborste eller en spackelskrapa eller något och få bort den här gamla flagnande beläggningen. Sen tar du några droppar olja, smörjer, torkar bort all överflödig olja. Torka som om du hade gjort ett misstag att du oljade in den. Allt överflödigt ska bort. Sen slänger du in den i ugnen på 250 grader i 30-40 minuter. Och sen är det bara att tuta och köra. Och många har pannor som de troligen inte riktigt vill använda, men som inte är tillräckligt dåliga för att de ska lämna in dem till någon som mig eller sådär. Men det är bara att, det är enkelt fixat hemma. Ta tillvara på de som står i skåpet. Ta tillvara på det arvgodset som ni har fått från farföräldrarna.
Nackdelen med det här programmet är att nu kommer ju priset öka för de här ute på loppisen.
Ja, men fördelen är att fler använder.
Ja, det är rätt.
Så att det är en nackdel som jag gärna tar emot.
Om man då inte har någon gammal ärvd gjutjärnspanna eller har hittat någon på loppis utan måste köpa en ny, vad ska man tänka på då?
Gjutjärn som gjutjärn gäller lite grann. Du kan köpa en billig gjutjärnspanna på IKEA utan att förlora särskilt mycket i funktion. Och den kommer hålla årtionden, troligen kunna lämnas ner till barn och barnbarn. Så att visst, i vissa fall kanske inköpspriset är lite högre än en billig tunn aluminiumpanna. Men det har man igen för att man aldrig behöver byta ut pannan. En nonstick har ju en livslängd på ja, men 1-7 år, lite beroende på tillverkare och hur man använder dem. Medan en gjutjärnspanna, ja, 150, 200, 300 år. Vem vet, jag har restaurerat pannor som är över 150 år gamla.
Joel Bergqvist som renoverar gjutjärnsgrejer i Uppsala. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.